November lider mot sitt slut, men Slashat har bara börjat sin levnadstid. Det är avsnitt 296 av Slashat.se med mig, Tommy Potsemski,
Jesper Söderlund
och Johan Larsson.
Det är det som vi tre som är här ikväll. Utan Magnus tyvärr, han fick förhinder på vägen hem från jobbet, tror jag. Han jobbar sent, den killen, Johan.
Ja, han jobbar på hårt. Ett föredöme, skulle man väl säga, men inte på tisdagar.
Det är så jäkla tydligt på Hangouts när han inte jobbar.
det är faktiskt jävligt.
Det är knäppt tyst och sen så kommer liksom... postdumt så postar han allting som skulle ha fått plats under en dag. Sådär. Bara
det är tvärtom mot oss andra. Det är väldigt tydligt på Hangouts när vi jobbar.
Jag har faktiskt tänkt på det, för stackaren kommer ju lite ur synk också. Att han har massa svar när vi andra kanske har inte tid längre. Så han sitter och skriver, ingen svarar, och så börjar vi prata något annat sen.
Som att komma på en comeback efter en kommentar, fast lite för sent så.
Exakt så, exakt så.
Du Tommy, skärpning.
Ja.
Du glömde datumet.
Nej.
Jo, november. Sent november.
Aj, 18 november är det då, förlåt mig.
Det är närmare mitten i november om vi ska vara Peter. Men 18 november, det är närmare slutet än
lider
början.
Lider mot sitt slut.
Alltså. Ja, det gör det ju från andra och framåt.
Ja, det är jättebra helt rätt detta. Vi skiter i sådana här små petitesser och går rätt in på show, tycker jag. Vi har ju massa att göra. Och förra veckan så hade vi tid över på slutet för att jag tror att vi var effektiva i början.
Ja.
Mm. Så det gör vi den här veckan också. Förra veckans poll, använder du Microsoft Office? Och det var egentligen Jesper som ville veta om någon använder Microsoft Office frivilligt. Och ja, frivilligt, love it, klockar in på våldsamma 109 röster. 40% Jeppe, lovar it. Ja, ofrivilligt, till exempel i tjänst eller i skola, 37%, en väldigt, väldigt nära då, andra plats på 100 röster. Och nej, 23% på 62 röster. Jag röstade nej, för jag kör Google Docs hela vägen. Jag tror att du röstar ja, Jeppe.
Ja, alltså, hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag nog kört på nej. För då behövde jag inte, ofrivilligt hade jag kanske, vi vackra 2 år. Jag har nog sagt nej, men idag, ja, frivilligt och lovigt är kanske en överdrift, men jag tycker, speciellt när man blir intvingad i en Outlook-miljö, en PowerPoint, hela Exchange-flödet, och när man väl börjar bli lite mer av en fena på Excel, då inser man att det här är ju, det här är kompetenta program. Kanske inte alltid så användarvänliga, men det är liksom en sorts brist i att det är så funktionsrikt som det är.
Vilket ibland kan upplevas som ett problem för mig. För att om man kommer in sent in i Outlook-världen, Outlook eller ja, Office, men jag säger Outlook just. Det finns så mycket funktioner att man fattar liksom inte riktigt hur appen funkar. Men det är nog ett väldigt högst personligt problem som jag har. Johan, har du problem med Office?
Jag har fantastiska problem med Office. Jag avskyr Office av hela mitt hjärta. Men jag tvingas använda det på jobbet då och då. Så att då öppnar jag upp Word och framförallt Word och lite Excel ibland. Mm. Inte så mycket PowerPoint, men Word och Excel och fruktansvärt. Men jag använder det också bara på Macen, kan man väl säga. Så att det strör ju sitt strå till stacken över att det suger. För Microsoft kan inte göra OS 10-program.
Nej, det har du faktiskt helt rätt i. Jag tänkte skulle snabbt och komma tillbaka med någonting som de faktiskt har gjort som är bra. Men det är inte mycket på Microsoft håll. Tycker jag. Mitt problem med Word egentligen är att jag får aldrig till formatering. Alltså, jag får aldrig saker att ligga som de ska, och så gör man lite bullets och så är allting åt helvete och så är marginalerna rinner iväg. Alltså, jag lovar att det finns folk som förmodligen arbetar heltidstjänst bara att formatera andras dokument, tror jag i alla fall.
Alltså, det Word försöker att göra åt dig, det problemet är när du vet exakt hur du vill ha det, det är då Word kommer jobba emot dig. För den tanken är att du inte ska tänka på formatering överhuvudtaget. Den ska sköta allt det där med sina mallar och grejer. Och det är samma, när jag ska skriva ett brev och skicka någonstans. Nu skriver man inte brev så ofta, men när det väl görs. Jag börjar lite lätt i Word, inser, nej, nu den bestämmer, jag vill bestämma. Och så hamnar jag i InDesign där jag har stenkoll. Jag kan sitta med mina stilmallar och teckenformat och grejer. Men för den, jag vet inte. För den vanliga användaren kanske så Word, jag menar, det ser ju bättre ut än om du skriver i anteckningar och trycker print.
Ja, Definitivt. Ja, okej. Okay. Ja, men det är det. Oftast. Men alltså, ja, okej. Okay. Jag ska inte säga att ett dåligt formaterat dokument som bara är fel ser ju värre ut än Notepad i många avseenden. Men I hear what you're saying. Johan, vad säger du? Ska vi gå på ämnen kanske?
Ja, gör det. Det som föranledde det här på podden, vi pratade om det i förra veckan, men det var ju faktiskt att Office-paketen blev gratis för iOS och Android. Microsoft gjorde en liten helomvändning mot vad de har tänkt på innan. Så att det var lite intressant här att se att folk ändå faktiskt verkar använda Microsoft Office. Frågan är om man använder det i anslutning till resten av Office 365-sviten som krävs för att man ska kunna använda de mobila apparna till fullo. Men det får väl framtiden utvisa.
Mm-hmm. Jeppe, lite personalia innan vi kör igång.
Ja, vi har ju liksom en punkt som heter follow-up här som vi försöker beta av innan vi går på ämnen. Och det är som ett sorts resultat av att vi har numera så att ni kan lämna lite feedback på showen och det vi pratar på slashat.se. Och det kommer in mycket bra där. Det är folk som formulerar sig väldigt väl med väldigt bra poänger om saker vi gör rätt och saker vi gör fel och så vidare. Och för att vi inte svarar på dem in show betyder inte att vi har ignorerat dem, utan sånt som kräver lite mer diskussion, det tar vi med oss till. Vi ska ha en liten kick-off i fel ord. Vi ska ha en liten fokus-weekend där vi ska prata lite om vad gör vi bra, vad gör vi dåligt, vad vill vi förändra, vad vill vi förbättra. Och den sortens feedback tar vi med oss dit och kommer att avhandla. Så får ni förhoppningsvis se förbättring om det är någonting ni tycker låter dumt lite längre fram i showen. Och så vill jag också passa på att tacka för donationer. De trillar in i stridström. Jag är jätteglad. Det har till och med börjat hända lite action på vårt bitcoin-konto. Kul. En vacker dag behöver vi lista ut hur man får pengar från bitcoin-kontot eller sin plånbok till riktiga pengar, så att säga. Men det är ett problem för oss och framtiden, så att säga. Så än en gång, tack för detta.
Mm. Nu, ni sitter och bara väntar på att få ämnen. Det är dags för kvällens första ämne som tillika sköts av mig, faktiskt. Ingen har väl undgått att höra om, speciellt då i Sverige, Taylor Swift. Nu är jag sån här kille som inte vet alls vem Taylor Swift är. Och när vi pratar om musik så glider jag automatiskt över till Jesper och frågar: Jeppe, vem är Taylor Swift? Är det en man eller kvinna?
Det är en söt tjej från USA som började som en sorts country-sångerska. Lite sådär, Girl Next Door sjöng lite trallig country-pop som sen blev lite mer av vanlig pop och helt plötsligt blev USAs typ största popstjärna just nu.
All right. Den här kvinnan då, har jag lärt mig alldeles nyligen, är inte helt nöjd med Spotify eller streaming rent generellt, men hon valde att attackera, ska man kunna säga, Spotify då, som på något sätt får anses vara den största eller mest kända streamingtjänsten. Hon har tidigare kritiserat då de här streamingtjänsterna och hon vill nu då, eller hon har genom sitt skivbolag dragit bort alla sina låtar från Spotify. Och genom att göra detta så vill hon starta en debatt då om att artister inte får nog betalt från tjänster som till exempel Spotify. Sen uppdagades det då att hennes skivbolag hade försökt lösa det som så att de ville egentligen bara förbjuda tillgång till Taylor Swifts album om du var på gratisversionen av Spotify. Om du hade betalversionen av Spotify så tyckte de att det var okej då att du faktiskt får tillgång till hennes musik. Hennes argument är att hon vill inte att folk ska tro att musik är gratis, utan det finns någon artist långt bak i ledet där, eller kanske först i ledet, som har producerat skivan åt dig som lyssnar egentligen, och att det ska då honoreras med monetära medel, helt enkelt. Vad som var intressant då, det var Daniel Ek, ett namn som många utländska podcastpratare har väldigt svårt att uttala. Daniel Ek, eller Ek heter det, som vi alla kan på svenska.
Skrivit det är så lätt när man är svensk.
Äntligen! Jag lovar att han gjorde Flappy Birds. Alla koreaner satt där bara, kan de inte uttala det här jävla namnet? Det är det vanligaste namnet som finns i Korea. Eller om Korea var det, va? Sydkorea.
Sydkorea.
Ja. Det är väl som Svensson liksom. Jag vet inte, i alla fall, tillbaka till ämnet.
Tommy chansar.
Ett nytt inslag här, särskilt. Daniel Ek ser svar på tal i alla fall i ett öppet brev på Spotifys sajt. Han säger, citat: Spotify har betalat ut mer än 2 miljarder dollar, det motsvarar ungefär 15,5 miljarder kronor till skivbolag, musikförlag och insamlingsbyråer för vidare distribution till låtskrivare och artister. 1 miljard dollar från när vi startade Spotify 2008 fram till förra året och 1 miljard sedan dess. Så att sedan förra året tills nu då 1 miljard dollar. Det är 2 miljarder dollars lyssnande som skulle ha hänt, som skulle ha hänt med noll och inget i kompensation till artisterna om man hade lyssnat på låtarna via piratsajter eller liknande, skriver han då. Han skriver också att 12,5 miljoner av sajtens 50 miljoner medlemmar, där har vi siffror bara där, 50 miljoner medlemmar på Spotify, men 12,5 miljoner av dem betalar för en premiumtjänst och betalar i genomsnitt $120 per år. Det motsvarar drygt 940 kronor. I Sverige kostar dock tjänsten 1188 kronor som vi alla vet. Det är 3 gånger mer än genomsnittlig musikkonsument tidigare har betalat. Och dessutom är majoriteten av dessa användare under 27, citerar fortfarande löst, majoriteten av dessa användare under 27 år gamla fans som egentligen har växt upp med piratnedladdningar och som aldrig har tänkt sig betala för musik, skriver Daniel Ek då. Och då kan man egentligen fråga sig om faktiskt, och vidare då så skriver han också att de beräknar att de har gjort utbetalningar till Taylor Swifts skivbolag på motsvarande $6 miljoner om året. Det är alltså 47 miljoner kronor har Taylor Swifts skivbolag fått från Spotify genom spelningar på Spotify. Och då, det är egentligen mycket till dig här Jesper, som ändå är artist som har musik på Spotify. Du behöver inte berätta vad du tjänar på Spotify. Men den här tron om att artister tjänar väldigt dåligt på Spotify är ju någonting som Daniel Ek försöker att skjuta hål på här. Är det ett problem att skivbolag tar för mycket av kakan, upplever du?
Ja. Alltså ett skivbolag idag fortfarande gör väldigt mycket jobb för artister och de tar betalt som för, och det är så, alltså Spotify betalar, det blir inga stora pengar. Om vi tänker om att, vad sa du, 2 miljarder
ja, just det.
Ta fram, delat
dollar.
På dollar, delat på mängden artister som ligger på Spotify. Jag lovar dig att det är knappt någon procent utav hela Spotifys utbud som tar hem de pengarna i stort. Det är väldigt lite ersättning för per spelad låt, och det är väl inte så konstigt. Visst, vi spenderar 3 gånger så mycket pengar på musik som en genomsnittlig konsument, men den som kör Spotify lyssnar ju också på fruktansvärt mycket mer musik än vad de här 1200 kronorna skulle ge i att köpa skivor på ett år. Om man betalar ju inte ett premiumkonto om man inte använder Spotify hyfsat regelbundet, och då liksom, ju mer låter du lyssnar på, desto mindre ersättning per låt blir det, och det är fortfarande väldigt många på vägen som ska ha betalt, och Spotify försöker väl egentligen bara etablera sig för att kunna göra det här bättre framöver, förmodligen kanske höja priserna, pressa skivbolagen, svårt, skivbolagen är ju ändå med och äger stora delar av Spotify, men visst, det är, du tjänar inte pengar på Spotify som du gjorde på skivförsäljning för.
Nej, och det är lite det, alltså, vad jag egentligen försöker bena ut här är det här ett problem inom musikindustrin generellt? Är det här någonting, borde mer pengar från skivbolagen gå till artisterna? Eller har det alltid varit så här, och det kanske är en söndring modell från början egentligen här, Jesper?
Nu måste jag muta min mobil här. Världens nummisstag i slashat sammanhang.
Jag kan släppa in Johan kort här om du vill kolla upp lite siffror där, Jesper, i bakgrunden.
Ja, vad tänker du, Johan? Vi har lite stimuppgifter här.
Alltså jag tror att musikindustrin som alla andra industrier som har påverkats av internet, alltså man ligger väl lite bakom oftast i de här stora industrierna, och man vill inte riktigt erkänna när ens affärsmodell inte funkar. Men från det att man började sälja singlar exempelvis på, så gick ju skivförsäljningen ner ofantligt mycket, och sen när man började, när iTunes kom och började sälja låtar på nätet, så gick skivförsäljningen ner också. Och nu när folk börjar streama så är det ganska naturligt att skivförsäljningen också går ner. Så jag tror att det är, på något sätt så måste ju skivbranschen också försöka hitta en monetär strategi här som gör att både deras konsumenter blir glada och att de blir glada. För de verkar ju inte, till exempel Taylor Swift i det här fallet, hon verkar fortfarande finnas kvar på YouTube. Och där får man ju streama all hennes musik i högsta grad gratis. Men där kanske man räknar views på ett annat sätt, eller det kanske kommer in andra typer av pengar baserat på de viewsen än vad det gör från Spotify. Jag vet inte riktigt vad man får i, eller hur de två står sig med sinsemellan.
Jag lurar lite på det, om det kanske är så att man har ju annonser på YouTube, att det ger så pass mycket till skivbolaget att de tycker att det är en värdig, så att säga, återbetalning för att hon finns på YouTube. Kan ju vara en möjlighet, tänker jag. Alltså, du har helt rätt, Johan. Jag tror problemet är skivbolagen. Jag tror att de lever kvar i en gammal modell där skivbolagen gjorde mycket i form av rent, alltså att producera fysisk media. Vi snackar alltså att skivbolagen tryckte plastbitar som de sen distribuerade till olika skivbutiker som de hade avtal med och kunde promota det på ett helt annat sätt. Alltså promoting-steget idag är ju internet egentligen. Du behöver inte ha på samma sätt, tror jag i alla fall, nu kan jag väldigt lite om musikbranschen på 80-90-talet, men jag tror inte att du behöver ha samma PR-motor egentligen i ryggen som ett skivbolag. Men gör du bra musik så kommer du bli upptäckt på nätet om du släpper den på nätet. Sen så tror jag också att, nu här är en fråga, direkt fråga till dig Jesper, är det fortfarande så att skivbolag sköter spelningar eller är det någonting helt annat?
Nej, det är tvärtom. Förr var inte skivbolagen inblandade i spelningarna överhuvudtaget, men det märks en trend nu att nya artister signas med både skivavtal och licens på att de sköter hela managementbiten för spelningsbokningar. För det är där lite mer direkta pengar finns. Om en artist blir stor och åker på turné, där finns gott om pengar, och då försöker skivbolagen knyta upp det redan från början. Normalt sett så sköttes det vid sidan om skivbolaget, visserligen i samarbete. Men de vill ju tjäna pengar, helt enkelt. Du, jag tog tillfället i akt här och jag är ju ändå Stim-registrerad och drog fram senaste rapporten från Spotify-utbetalningar från i juni. Tyvärr visar inte de här rapporterna antal spelningar, bara hur mycket pengar man har fått. Men jag är en okänd i Taylor Swift-sammanhang. Men på ett års tid så har jag dragit in 122 kronor och 45 öre på Spotify.
Det är 2 öl på krogen. 3 öl om du är på billigt ställe.
För 3 år sedan tror jag drog in 3 kronor och 46 öre.
Och då pratar vi alltså 10 000 kronor då? Alltså att gånger... Nej. 3 TTK.
Hänga snabbt i Spotify här för att bara se om man kan få någon relation mellan antal spelade. Escape, min populäraste låt. 471 000 gånger har den lyssnats på och den har genererat 18 kronor.
Så en 500 000 spelningar, 18 kronor.
Nej, förlåt. Nu ljög jag. 37 kronor.
Ah, okej. Okay. Så en 500 000
spelningar.
Har vi i
alla fall någonting att förhålla oss till. Och de 500 000 är ju inte senaste året, utan det har ändå pågått i några år. Så att, men det är ett litet hum i alla fall.
Mm. Okej. Okay. Ja, men för att det är de siffrorna jag har hört innan. Och därför blir jag alltså förvånad att de faktiskt har betalt ut så mycket pengar till skivbolaget. Vet du vad, vi låter den här frågan hänga lite i luften. Det har ju hänt lite saker också att skivbolaget har producerat siffror som jag inte hann få med till ikväll. Det finns mycket mer data för er som vill veta mer om det här. Jag tycker ändå det är en intressant diskussion att ha just runt omkring skivbolagen. Och framförallt streamingtjänster som är något nytt faktiskt. Det är ju någonting som är egentligen nytt för vår generation. Har någon som vill ha ett sista ord på detta?
Jättegärna, för jag vill ändå säga att och framhålla att jag tror att det som Taylor Swift gör här, det är nog superbra för Taylor Swift. Att kunna göra en sån här sak och tvinga ens fans att köpa sin skiva, det fungerar ju för artister som redan är vrålstora. Det fungerar för Taylor Swift eller för YouTube. YouTube är ju tvärtom i och för sig. De prackade ju på folk för skivan vare sig de ville eller inte.
Ja, men det tog notan.
Ja, precis. Det finns artister som har möjlighet att göra den här typen utav saker som såklart inte alla artister har. Och det som är stömer lite grann är att Taylor Swift tycker att andra artister borde hoppa på. För att det känns som ett ganska falska råd att ge andra artister, framförallt kanske begynnande artister och sådär. För det är ju ett, säga vad man vill om Spotify och deras affärsmodell, men det är ett väldigt bra sätt att få ut musiken till massorna. Och sen när du väl har massorna med dig, ja, men då kan du skära av den där tillförseln av musik och tvinga dem att punta upp istället. Men jag har lite svårt för Taylor Swifts strategi här, men som sagt, hon kommer väl tjäna vrålmycket pengar på det här, så att kudos till henne.
Det är en stor brist på perspektiv från hennes håll här. väldigt enkelriktat att resonera som hon gör. Så. Jag är nöjd.
Ja, det borde vara Johan nu, va?
Då kör vi. Det här är ett litet kort ämne som inte egentligen har så mycket teknik, mer kanske vetenskap. Men vi människor och vi i Europa landade ju faktiskt en liten rymdsond på en komet som färdades 64 000 km i timmen och ligger ungefär 10 år bort i den hastigheten som den färdades i. Och det tycker jag ändå att vi ska ge oss en liten ryggdunk på och en liten klapp på axeln för det tycker jag är fruktansvärt coolt att vi överhuvudtaget kan göra.
Alltså, det här är ju sjukt i det att, nu kommer ju komma till det alldeles strax, men alltså, det var ju ett tag sedan, Johan, vi faktiskt skickade upp den här sonden i rymden.
Jajamän, 2004 drog den här ut på sitt uppdrag. Och sen dess har den kretsat kring lite, dels kring vår egen planet för att få upp lite hastighet, och dels kring lite andra planeter, tror jag, i solsystemet. Tills då att den skulle jaga i kapp den här stackars kometen. Jag kan bara tänka mig att det är ofantligt mycket matte för att få den här att kunna hinna i kapp den här kometen. Och faktiskt, alltså, det är ju en komet, den är inte jättestor. Den är ju, jag såg någon bild där när man jämförde den med en stad. Den är ju så här, den skulle liksom få plats i en stad, den här. Och den kretsar någonstans 10 år bort ute i rymden. Så att, imponerande att man lyckas med det här. Och jag hoppas att det här gör att folk och ungdomar och annat blir lite mer intresserade av rymden. Det känns som att det har varit lite stiltje på det sistone. Så det här tillsammans med Interstellar, som såg här om veckan, har fått mig riktigt, riktigt rymdpepp.
Alltså, det sista du sa där, Johan, tycker jag du har helt rätt i. Och att det här är ju den bästa PR-kampanjen som man kan göra egentligen för aspirerande forskare egentligen. Killar och tjejer som tänker att, ja, men rymdforskningen verkar spännande. Att man kan gå in på den banan och lära sig mer och sen komma igång med det. Alltså, det här blir nästan lite filosofiskt, eller jag vet inte vad det kommer bli riktigt, men jag jobbar med ett arbete som kodare som är väldigt konkret egentligen. I alla fall, kod i sig är abstrakt, den finns ju inte, finns appar, finns det vi ser som pixlarna representerar på skärmen. Men vad jag tänker på är allting, det blir ändå konkret på något sätt. Andra har förmodligen kodat samma kod. Det finns mönster att följa. Det finns coding patterns som man kan följa för när man kodar. Men när man arbetar med rymden så måste ju allting vara så sjukt teoretiskt. Du vet ju inte. Du måste ju simulera allting innan du ens vet. Bara det här att man åker runt. Det här är också lekmansfunderingen här, med att du använder andra planeter för att få upp farten på din lilla sond så den snabbare kastas iväg till nästa planet. Det här är ju helt fantastiskt intressant. Jag tycker att det är, och det snackas i chatten, är detta teknik eller inte? Detta är väl pinnacle, alltså detta är väl verkligen det största man kan göra inom våran genre egentligen. Vi kan prata om smartphones, vi kan prata om Android, vi kan prata om tablets eller vad som helst. Men till syvende och sist, det här är ju faktiskt precis det som teknik ska användas till. Att utforska saker runt omkring istället för att bara kanske trycka upp en lite större skärm på nästa iPhone eller Android-telefon. Så att jag, grymt bra ämne, Johan. Jag vet att Jeppe är minst lika sugen på rymd. Eller är du, Jeppe? Har de aldrig pratat så mycket rymd med dig?
Nej, jag tycker det är ju sjukt. Det är ju jätteimponerande. Och 2004, det borde ha varit i Windows ME-trakten och bara en sån sak. Att de har fått iväg en sak som har landat på någonting i närheten av operativsystem av den kalibern. Sen har de
Linux,
sina egna
system. Linux, baby. Linux.
Ja. Jag vet. Nej, jag bara skojar. Det är ju imponerande. Jag måste ju alltid försöka. Jag gillar ju metaforer och liknelser och sånt där. Jag kan tänka mig att det är som att stå här i Sverige och dra iväg en pistolkula och med tillräcklig fart för att landa den liksom i höger öga på frihetsgudinnan på andra sidan jorden så där med lite precision. Eller så är det jätteenkelt. Det är ju bara matte. Det handlar bara om att kunna den matten, antar jag. Det är väl inte svårare än att räkna rätt.
Exakt, jag älskar citatet där. Hur svårt kan det vara? Det är ju bara matte. Det har ett shownamn som heter duga. Ska vi notera det? Johan, det var ditt ämne. Känner att du har mer på den här pucken?
Nej, inte direkt. Utan jag vill mest bara lyfta av hatten för det här gedigna jobbet som de här människorna har gjort. Skitcoolt.
Och fantastiskt kul att det var Europa också som knep detta, kan jag tycka.
Ja, det är lite skönt att det inte bara är NASA som får alla de fräcka grejerna. I alla fall NASA går lite på dekis nu, känns det som. De har inte gjort så mycket roligt det senaste. Men de har ju, det är ju kapitalisternas värld där. De har ju outsourcat mycket utav det till privata företag. Så det går ju i och för sig bra för dem också. Det är också coolt.
Vad sägs om veckans forumtråd?
Utmärkt.
Då, nu har vi inte Magnus här och han sitter ju fast, så jag har fått improvisera och vi ber om ursäkt i förväg om valet av tråd inte motsvarar de högt ställda förväntningar som man kan ha när Magnus gör det här jobbet åt oss. Men jag hittade en tråd som jag faktiskt redan har dabbat lite i för egen del. Det är användaren Robex. Han har, som många av oss, en stor hög med hårddiskar av allehanda storlekar liggandes hemma. Allting från de här små 16 GB 3,5 tums diskarna. En trave sådana i alla fall. Och han har bestämt sig för att det är ju tråkigt att inte veta vad det är på dem. Så han funderar på, finns det något sätt att liksom katalogisera de här hårddiskarna? Och han är inne på att liksom sätta en lapp på hårddiskarna och skriva jättesmått vad de innehåller. Och där tyckte jag, nej, den här killen, det måste, eller tjej, det måste finnas hjälp att få för att kunna indexera sina hårddiskar på ett bättre sätt. Det var snack om att liksom ha en sån här lång lapp som man viker ihop där man skriver ner allting på. Någon föreslog sätta en siffra på och spara det i Excel-ark. Jag var inne på spåret att man kan köra till exempel tree size och indexera hela disken och spara den ut som ett XML, som en XML-fil eller som en Excel-fil eller som en HTML-fil sökbar, så att man ändå kan hitta referensen. Alternativ till exempel att ladda upp i molnet om man känner för att bränna lite upstream. Många olika förslag finns där. Jag är inte helt övertygad om att Robex är helt övertygad, så jag tycker definitivt ni ska ta och hjälpa till. Och det gör man i forum.array.se, och här någonstans så borde jag förberett med vilken kategori. Om jag bara pratar länge nog så kommer jag hitta kategorin. Tråden heter i alla fall bra sätt att märka upp och lista innehåll på hårddiskar och ligger i datorer-hårdvara. Forum.array.se helt enkelt. Hjälp Robex.
Robex. Minns jag helt fel om detta är samma herre som hade topiken förra veckan?
Kan det vara så? Det borde jag kunna se. Kommer du ihåg vilken tråd vi hade förra veckan?
Nej.
Jaha.
Vilken bummer.
Nej, det följde.
Ja, verkligen. Nej, men jag tror att det var Robex också, faktiskt. Om inte jag minns helt fel. Kanske. Intressant frågeställning. Och som Jeppe sa, det finns utrymme att diskutera detta. Och det är faktiskt du, Jeppe, som hade ångan uppe, som har nästa ämne om allas våran favorit social media. Nej, inte min kanske, men din i alla fall.
Ja, min, det känns väl som ett ämne för mig. Facebook, minsann, handlar om. Och det är Financial Times i USA. De påstår att Facebook jobbar på en plattform för arbetsplatser. Och man har valt det lite krusidullösa namnet på det här, nämligen Facebook at Work. Och som Financial Times påstår, jag har inte riktigt listat ut om de har källor innanför eller om det är allmänna ryktesmaskineriet som går. Men de påstår i alla fall att den här plattformen ska vara en variant av den vanliga Facebook som finns idag. Däremot är det helt separat, ett helt eget system utanför, och du kommer även att ha ett specifikt inlogg för just den här plattformen. Med den här plattformen så kommer du att kunna chatta, diskutera saker och dela filer med dina kollegor. Och det sägs att Facebook redan kör det här internt hos sig själva. Och i dessutom några utvalda företag utanför är väl några sorts guinea pigs. De ska väl konkurrera med till exempel Microsofts SharePoint, troligtvis, och även Google och alla dess tjänster. Man kan väl också tänka sig att de plockar lite idéer från det numera så populära Slack, som har varit i ropet förvånansvärt länge för en sorts startup. Då är ju frågan, jag som är lite små Facebook, frälst ni två not so much? Vi börjar i den här änden och jag börjar med att fråga Johan.
Mm-hmm.
Behövs det ett verktyg som verkligen fungerar för... Nej, jag vänder, jag vill sluta, jag backar. Har ni ett verktyg som fungerar för kommunikation inom ert företag?
Vi skriker på varandra.
Fungerar det?
Mm. Ja, vi är ett väldigt litet företag, så vi sitter allihopa i samma rum. Men
funkar bra för chattadelen, funkar bra för diskutera-delen. Du kan inte skrika filer.
Det kan man inte. Men då har vi en liten nätverksdisk bara. Vi skulle aldrig kunna använda en sån här tjänst för den typen av grejer som vi gör heller, tror jag. Främst för att vi använder stora mediafiler, så vi måste ha någonting som ändå ligger lokalt på nätverket på jobbet.
Skulle det kunna göras bättre?
Ja, allt kan göras bättre, för ingenting är bra.
Det finns inga bra grejer.
Känns det som att det att det är ett problem idag för er?
Nej, inte för oss.
All right. Då vänder vi frågan till Tommy. Ni sitter ju ändå lite utspridda, va?
Ja, det gör vi. Alltså, vi har ju en organisation där vi har mycket säljare. Och de har hangouts egentligen. Google, för vi kör ju våran Google-plattformen där för vårt företag, för e-mailen och dokument och allting. Så de har hangouts och är jättenöjda med det. Och så har vi en tjänst som heter Jaconda, som är gruppchatt för hangouts innan hangouts fanns, så att säga. Eller hangouts för groups, eller vad det heter. Så man skriver ett meddelande till en bot egentligen, så botten skickar ut det till de andra och sådär. Och det funkar jättebra för dem, och de är jättenöjda med den lösningen. Sen då för dokumenthantering och sånt, det är lite klurigt faktiskt. Vi kör fortfarande det här, för alla jobbar ju på remote server via RDP på Windows 2008 eller någonting. 14, 8, skitsamma, någonting. Och då har de en delad dokumentmapp då egentligen som de lägger filer i. Det är ingen bra lösning, men det kan man säga, gamla hästar, de har svårt att gå över till Google Docs, som jag tycker är en bättre lösning för detta. Däremot, så, alltså inom IT-avdelningen där, så har vi kodar egentligen bara, vi har inga som Johans företag där stora datafiler att jobba med, utan vi kör GitHub rätt igenom för alltihop och Hangouts för konversationer. Men vi har ju haft diskussioner just om det att vi har ingen bra historik på vad vi säger eller vad vi bestämmer eller någonting. Så att vi har på senare tid börjat öppna ett Google Docs-dokument då, för att dokumentera beslut vi tar i alla fall inom gruppen. Och det är alltid något. Men det är inte klockrent på något sätt. Jag tror däremot inte att Facebook är ett intressant val för någon av oss att arbeta med. Inte någon av oss som Johan, Jeppe och Tommy, utan någon av oss inom mitt företag då. För att jag tror vi alla ser Facebook som ett privat socialt nätverk där du är en privat individ. Jag tror inte folk vill blanda ihop sina privata Facebook-personas med deras arbetspersonas. Jag tror inte det är en koppling för många. Och sen sitter man också på det att, och sen också mata monstret med mer data egentligen. Som med Google också, som vi redan har valt att göra. Men egentligen bara att mata in alla företags hemligheter och sånt. Jag ser att Jeppe ser faktiskt, vi har ju video ikväll, ser jädrigt sugen på att säga någonting.
Visst är det så. Som jag sa, det här är ju helt separat. Facebook och Facebook at Work är två helt separata plattformar. Du kommer aldrig blanda någonting.
Ja, fast nej, men det spelar ingen roll. Jag loggar in med ditt Facebook-ID, ditt Facebook-konto.
Nej. Helt separat konto, allting. De har inte med varandra att göra. Det här är alltså... Ja, det här är fortfarande rykten. Men det här är alltså en Facebook till, copy-paste, fast du får ett helt annat konto. Förmodligen så kommer det väl koppla till att ni alla har samma domännamn, likt andra tjänster som, jag vet inte, Iglor och de här. Så att du kommer ändå ha ett specifikt, en helt egen separat. Du kommer aldrig blanda dem på något sätt som gör att du kommer ha jobb i din privata feed, så att säga.
Nej, det är jag inte orolig för. Jag tror bara att gemene man kopplar ihop Facebook med någonting som inte är arbetsrelaterat, oavsett om det är separata inloggningar eller inte. Facebook är synonymt med bilder på barn. Kanske inte att diskutera nästa PowerPoint-slide.
Ja, men tänk, föreställ att Facebook at Work är röd och det finns inga barn, utan här är det bara grupper med olika avdelningar och grejer.
Så varför drar du under Facebook-namnet? Varför inte bara kalla det för Work at Work?
Nu ska jag prata. Nu jäklar. Nu ska jag förklara varför det här är det bästa som kan hända för företags intern kommunikation sen innan. För det
sen fanns rösten uppfanns.
Nej, för SharePoint lider av... Och SharePoint är inte den enda, utan SharePoint och alla andra tjänster lider av problemet. I en stor organisation så är det helt omöjligt att implementera, för alla är inte intresserade. Folk vill inte lära sig nya saker. SharePoint är ju omöjligt även för proffs att förstå. Iglo... Internet you'll actually use, hör man. Det är fortfarande en värdelös tjänst. Den är helt omöjlig att förstå. Folk som inte är intresserade av teknik och den sortens tjänster kommer aldrig göra det till en naturlig del av sin vardag. Men om man då tar och bygger en arbetsmiljö för intern kommunikation som bygger på vad du redan kan från ditt privata, så har du egentligen, du kan förutsatt, och det här nu spekulerar vi ju bara, men det vore ju konstigt om de bygger Facebook at Work på ett annat sätt än Facebook som det är idag. Du ska ju känna igen hur du använder tjänsten, och då vet ju egentligen alla redan hur det ska användas. Du behöver inte lära upp folk att använda Facebook at Work om den fungerar ungefär som Facebook. Att försöka lära upp folk att använda SharePoint är helt omöjligt. Jag förstår inte hur SharePoint kan existera, och här kan man väl säkert få lite feedback på det från alla SharePoint-arbetare. Magnus är inte här och försvarar SharePoint, han sysslar det med. Men jag tror att är det någon som har en chans att skapa ett verktyg för intern kommunikation, så tror jag det är Facebook. Jag har provat sådana här Yammer, Clearsy, konstiga, sådana riktiga enterprise som är inköpt av folk som inte ska använda dem, som ingen någonsin kommer använda. Det hänger 3 pers av 1700 i en koncern. För att det ska funka så behöver ju alla vara intresserade och tycka om verktyget, och folk tycker ju uppenbarligen, om vi hårdrar hela världen, Facebook är rätt okej, och folk har liksom lärt sig använda det. Jag behöver andas lite, vill någon säga något?
Jag hade lite funderingar där, just om det där, jag ser så din teori är, om jag förstår det rätt, det är att du tänker att Facebook-layouten, alltså Facebook-användningsförfarandet, är någonting som man skulle kunna applicera på arbetsmetodik egentligen då. Wallen till exempel är flödet i ett projekt och att folk är vana vid den typen av datarepresentation.
Ja, till exempel. Eller grupper eller sidor som projekt. Kunna tagga människor, kunna ladda upp bilder, koppla saker. Precis, att använda ett redan etablerat. För det här skulle ju då rent, så när, beroende på hur nära de hamnar vanliga Facebook, så skulle de ju... Du skulle få ett nytt verktyg som du redan är utbildad i av dig själv.
Nej, jag hör vad du säger. Jag ska lägga ord i Johans mun och säga att det finns inga bra collaboration-verktyg. Mm. Är det så, Johan?
Så är det.
Bra. Alltså är det faktiskt. Alltså, det var inget skämt. Utan det, jag vet att du, Jesper, har spelat mycket tid. Det är säkert saker du har sagt här ikväll också. Att hitta ett bra collab-verktyg. Både för slashat sammanhang och AI.se och andra olika... åtaganden har vi försökt hitta saker att kommunicera med, dokumentera, och det, alla har något men inget har allt. Tror du, Johan, att Facebook kommer att ge oss allt?
Ja, så jag har svårt att tro det, bara baserat på att Facebook inte lyckats göra så mycket rätt det senaste alls. Jag använder liksom inte Facebook alls, och de ger mig liksom ingen anledning till att vilja använda det, så att jag tror inte att de har lösningen. Men det ska bli spännande att se vad de, om de tar någonting unikt till bordet. För jag tror inte att det räcker att enbart lägga in de här funktionerna som Jesper eftersträvar där och göra det i ett Facebook-skal. För jag tror att, alltså, det här är väl funktioner som redan finns. Vad heter den här Twitter-kopian som Microsoft köpte och har, som är för intern kommunikation? Och
Jammer, nej.
Jammer, ja. Och andra. Så de där grejerna, de funktionerna finns.
Men Jammer är kass och man har inte, ingen har blivit informerad om hur den fungerar. Här har du ändå... en förståelse för upplägget. Det minskar ju den... Det som jag har märkt av det lilla jag har dabbat med det här är det stora friktionen. Det är det som är problemet. Folk är inte intresserade. Att lära sig ett nytt verktyg, att få det att bli den första fliken du öppnar. Det ska vara liksom startsidan varje dag. Här har jag liksom schemat för vad jag ska göra.
Mm. Ja, kanske. Det låter ju logiskt när du säger det på det viset. Men jag är ju fel person egentligen också som representant för mitt företag. För att jag sitter ju också bara mest och kodar. Visst, vi har lite stora mediafiler och sådär. Men jag, ja, som sagt, sitter mest och kodar, kollar issues och ser till att försöka dokumentera så hjälpligt man kan. För att man inte ska bli halssugen av sina arbetskamrater.
Ja, men en optimist, två pessimister. Det är en optimist mer än vad vi brukar ha när vi pratar om nya tjänster.
Ja, jag håller med. Spännande i alla fall att se vad de kan ta till bordet. Onekligen så har de ju de har ju arbetskraft och manskraft och kvinnokraft, ska vi säga, för att faktiskt kunna göra någonting bra, får vi hoppas, i slutändan. Någonting bra har LG gjort den här veckan, skulle jag säga. Det har de kanske inte gjort den här veckan, utan de presenterade ju LG G-Watch för länge sedan. Så länge sedan som 3 månader sedan, det låter som helt sjukt evighet då. Och jag köpte mig en LG G-Watch och var väldigt nöjd med den. Och formfaktorn på LG G-Watch, jag skulle haft den här egentligen och visat den i bild, G-Watchen, men den har jag inte supit bort kanske, men den ligger inte i närheten av mig, tyvärr. Fyrkantig, känns lite som jag tror Jeppe kallar det för beta-hårdvara. Och det skulle jag väl kunna ge det. Den var inte speciellt snygg, utan den fyllde en teknisk funktion i mitt liv. Sen så har G-Watch R kommit då, som jag personligen tycker är en betydligt snyggare klocka. Det där ser faktiskt ut som en riktig klocka. En klocka som man skulle kunna tänka sig att bära bara för att klockan är snygg. Framförallt då för att jag är en jag är fan. Står det ingenting? Ja, det står att jag är ett medlande där. Det ska jag ju inte visa upp till alla.
Det är ingen fara med din upplösning.
vad skönt. För grejen är ju fortfarande att G-Watch R är för mig, den är lik en G-Shock egentligen, den klockmodellen.
Sportklocka är väl termen.
Så den här klockan skulle jag faktiskt kunna köpa bara för utseendet skulle. Jag tycker den ser skitläcker ut som klocka. Så då har jag haft den här sen i fredags, tänkte ge er då en väldigt kort, inte en recension, men i alla fall feeling runt den. För det kommer mer och mer buzz runt smartwatches och kanske huvudsakligen då runt Android Wear, som är den, ja, och Pebble också, ska jag säga också naturligtvis, finns det. Så många är nog nyfikna på den nya G-Watch R. Den är inte släppt i Sverige än, men den är väl på väg hitåt. Batteritiden, jag upplever att R är lite bättre än vanilla-versionen av G-Watchen då. Hade vanligtvis runt 25% batteri vid läggdags och då går jag upp kanske 7 någonstans och jag lägger klockan på laddning 11/2-12 där i kring. Och med den gamla versionen så hade jag 25% rabatt skulle jag säga. 25% batteritid. Med R'en så är det närmare 40% batteritid kvar. Så att det är större batteri och den är lite mer strömeffektiv kan jag tänka mig. Upplever dock att skärmen har ett litet rödstick i sig. Säkert kan någon av grabbarna förklara varför det är så. Jag misstänker att det är relaterat till skärmteknologin. Bestör mig inte alls, men när jag håller dem bredvid varandra så kändes vanillaversionen lite skarpare ur ett färgperspektiv. Det är ett litet rödstick då i R-varianten. Sen så är det någonting som Johan har påpekat för mig gång på gång via screenshots hur illa Google har implementerat det runda formatet i klockor. Och det hade han helt rätt i tills jag faktiskt började använda det och inser att det är helt okej faktiskt. För när jag såg på de här screenshoten så såg data liksom klippt ut. Det såg inte bra ut. Det känns som att det här var ett UI designat för fyrkantigt. Men när jag sitter med den så funkar det. Saker och ting har marginaler så att det funkar när det är i fokus. Nu skulle jag ju gärna vilja visa en notis här i fokus, men det går ju inte för att jag har så dålig upplösning. Men om ni ser där så ja. Har ju liksom saker och ting marginaler som gör att, vad står det här förresten?
Excel det finns också paradox. Som videoversion på slashat.tv för er som lyssnar på ljudversionen när Tommy sitter och visar klockor i bild.
Ja, tack Jesper, det ska också nämnas.
Men då skickar jag nu då.
Vad jag menar på är att saker och ting har marginaler på sidan så att det är som en fyrkantig vy i den runda vyn där man ser den datan man är ute efter.
Så de runda delarna runt är egentligen bara ögongodis runt den faktiska fyrkanten med information?
Nej, datan är i den. Men det finns fortfarande information eller färger och annat fint runt ja, omkring
det. Men det simulerar bara en rund klocka. Det är ingen faktisk data där så att säga. Det är bara gränssnitt.
Ja, men exakt så. Det enda undantaget då, och det är där de screenshots som jag har sett, det är att när ett kard är minimerat, alltså det ligger i botten, så klipper den på sidorna för att den ligger i botten av en rund yta. Det är ju värt att ta med. Men när de är aktiva då så justeras marginaler. Som jag sa innan, jag tycker klockan är snygg. Jag skulle kunna bära den här klockan med en gammal, hederlig 1800-tals teknik i klockan och faktiskt fortfarande vara ganska nöjd med utseendet på den här klockan. Jag känner mig, jag vet inte, snygg är rätt ord, men jag tycker den är snygg i alla fall, klockan som sådan. Den är lite tjockare än vad jag förväntade mig, men den sitter fint på armen och tjockleken har verkligen försvunnit. Jag tänker inte ens på det längre. Det enda som jag har som jag tycker är väldigt tråkigt egentligen, det är just det att strappen eller bandet till den här klockan känns av väldigt billig kvalitet. Det känns som att det är fejkläder som är målat och det känns som att den kommer liksom att det kommer snart släppa färgen och allting. Jag tycker originalklockan hade mycket bättre som faktiskt var ett plastband. Kändes mer kvalitet i alla fall. Och sen ska jag också nämna då att men det kanske är som med klockor, men det här bandet känns bättre efter det här några dagar när det har töjt ut sig lite och töjt sig lite. Känns helt enkelt lite bättre. Nu, det här är ju jävligt svår crowd just nu i showen här att diskutera Android Wear med tanke på att båda är Apple-fans, så att säga. Finns det någon som har någon kommentar på detta?
Jag kan kommentera lite. Jag är ju inte övertygad om det runda formatet, men jag tycker det ser bättre ut. Sen är jag kanske inte förtjust i hur den ser ut, men det har vi pratat om tidigare. Men mitt problem är att när du köpte den första klockan, så jag vet inte om du har haft den bara ett par dagar på armen, så skickade du en länk på Watch R som hade presenterats. Och jag hade svårt då att förstå att inte du kände dig blåst. Det är lite som att köpa en produkt och så öppnar man förpackningen och så ligger en flyer för nya versionen i förpackningen. Det hade ju irriterat skiten ur mig, för nu är du inne på din andra klocka. Jag menar, vi vet ju inte exakt vad en Apple Watch kommer att kosta, men i det där tempot så kommer du ha en dyr klocka year over year, så att säga. Eller är det early adopter fee som spelar här?
Jag var inne på lite i början på ämnet. Jag köpte inte den första G-Watchen för att jag tyckte den var snygg. Det var ingen accessoar, utan det har att göra med att jag driver ett företag som bygger appar och mina appar skruvar på klockor liksom. Jag ville vara först in i den nya marknaden. Så det var mer ett köp för att förstå teknologin egentligen. Och kunna testa mina appar framförallt. Det är ju företagsköp båda två, ska jag nämna också. Det är inga privata pengar som har lämnat min ficka för att köpa de här. Men vad jag vill egentligen komma till med R, det är att det där är nog en klocka som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att köpa. För att jag tycker att den är snygg och jag tycker att den fyller den funktionen som Android Wear gör i mitt liv. Sen så vet jag inte, alltså, hur lång är en bra tid för ett företag att vänta med att presentera en ny produkt innan man kan säga att... vill du komma in på att det känns inte fair mot de första gångsköparna där, att det kommer en ny produkt ett halvår senare?
Alltså, jag vet inte, du kanske tolkade det som att när första G-Watch kom så var det en liksom proof of concept, vi kan det här. Men för den som är intresserad av det här, som tyckte att det här är LGs satsning på Wear, så kan jag inte låta bli att tycka att de borde känna sig lite blåsta på konfekten. Att inte... Det här med att kannibalisera lite på sin egen marknad, det slår liksom snett om man presenterar en konkurrent i sin egen produkt med så kort varsel. För jag vet inte om det var ett par veckor bara efter Elgen var den första G-Watchen var ute i butik som den här presenterades. Sen har det ju dröjt naturligtvis tills den faktiskt släpptes. Men om jag nu köper en Apple Watch och 3 veckor senare så kommer information om uppdateringen en bättre, snyggare som... Så, det hade inte känts, jag hade känt mig lite blåst på konfekten på något vis.
Det här är ett tråkigt kort att spela, men kan det vara lite Apple-skada här? Att du förväntar dig att det kommer en enhet per år och det kommer ingenting annat emellan som kommer störa ditt köp. Du vet att du köper det bästa när du köper det senaste en gång per år.
Ja, så kan det vara. Våra cykler är ju väldigt förutsägbara i Apple för det mesta, så att det är inte omöjligt. För jag menar, skulle man köpa en TV och tänka likadant, så jag menar, när du tar ut din TV ur hyllan på lagret så puttar de ju in den nya versionen av den TVn i den luckan som uppstår, antar jag. Så att, men där... Ja, nej, jag förstår.
Det var där mitt exempel var egentligen med TV-apparater. Just att, vad skönt att du sa precis samma som mig där, eller jag tänkte säga. Det var just det att TV-apparater är en typ av sån grej som Johan sa förra veckan. Nu har han köpt en TV, nu har han stängt av allt vad TV-recensioner är. För att han kommer vara missnöjd att det finns något bättre idag till bättre pris.
Men jag tänker, okej, TV, de har alltid släppt stridström, kommer nya TV-apparater hela tiden. Det här är en lite ny marknad och vem vet, det kanske kommer en Watch RS nästa vecka med 3 dagars batteritid. Hade det varit pepp?
Alltså, som jag sa, alltså det här är ett nytt segment i marknaden som kommer behöva tid att mogna. Och köper in dig tidigt i en process. På samma sätt som vi hade en väldigt het debatt om att jag tror att första iWatchen kommer att vara beta-hårdvara också. Det kommer vara någonting som funkar halvdant om 1 eller 2 år, kanske 1 år. Så kommer Apple ha perfektionerat iWatchen när de får in den data som finns. Jag tror att det här är en naturlig del av en eller en produktcykel egentligen. Att, jag minns min första plasma jag köpte. Det var det sämsta köpet någonsin har gjort. Men plasmor idag är ju inte jämförbara med den plasma jag köpte 2008. Johan känner sig sugen, va?
Ja, alltså jag tror att man hade kunnat komma undan mycket av den här problematiken. Nu tror jag inte att någon som köpte den första G-Watchen faktiskt är förbannade. För jag tror att det är en ganska nischad produkt från början. Jag tror inte att jag tror att folk hade blivit betydligt mer förbannade om Apple hade släppt en sån här produkt 3 månader senare. Så som de gjorde med iPaden exempelvis, eller iPad 3 och 4. Men de hade ju kommit undan smidigt med det här genom att bara släppa de två samtidigt, utannonsera båda, för båda har ju funnits. Det var inte så att de gjorde den ena och sen ägnade sig 4 veckor till att göra den andra och sen släppa den på riktigt. Så att det känns som att hade de släppt båda, bara sagt att det här är vår lineup, så här, vi har 2 stycken, vill du ha den fyrkantiga så tar du den fyrkantiga, vill du ha den runda så tar du den runda. För övrigt så skiljer de sig inte åt, antar jag.
Lite fetare specs i AR-versionen, lite nyare processor och sånt där. Men vad vill, alltså, men så funkar ju inte kapitalism egentligen. Du kan ju inte säga att här har vi den här klockan idag, men det kommer komma en annan om 6 månader eller 5,5 månad som ser annorlunda ut. Och de som tycker den som ser annorlunda ut ser snyggare ut kommer inte köpa den som finns idag på marknaden, tänker jag.
Men det är så de har gjort.
Nej, det har de inte gjort. Alltså, den här presenterades ju, alltså G-Watchen släpptes ju i juni. Och den här presenterades i slutet på september.
Nej, den presenterades mitt i sommaren. Du hade haft den på armen bara ett par veckor.
Nej, 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 nej.
Det kan vi kolla i Hangouts. Det snygga här är att det, alltså, om de utvecklade samtidigt så skulle de ju i så fall ha släppt dem samtidigt eller hållit tyst om den här. Jag tror att LG har inte ens gjort som de hade velat här, utan jag tror att Moto 360 fick för lite mycket uppmärksamhet och de kände att vi måste nog lyfta wraps på det här lite tidigare. Och för att försöka få Moto 360 spekulanter att kanske bara vänta lite grann tills LG kommer. Jag tror inte det här var cykeln de hade i åtanke.
Det är en annan sak. Det kan ju vara tekniska begränsningen där också. Den siffran, den datum du får fram är 25 oktober, men det är en väldigt luddig mening. LG G-Watch R is an Android Wear-based smartwatch announced and released by LG and Google on October 25th. Så det brukar inte announce och release samma dag. Så funkar ju inte någon värld.
Det verkar som att de visade den under IFA-mässan där i början av september. Slutet av augusti.
Okej, men då är det ändå 2 månader mellan. Okej, jag förstår. Jag förstår din infallsvinkel. Jag tror, som Johan inne på, det är en nischprodukt. Jag tror att det här är liksom första steget in i Android Wear-dominansen vi kommer se närmaste 5 åren.
Jag tror ingen bryr sig om Android Wear på ett tag.
Det ska bli intressant att se faktiskt hur iWatchen tas emot, speciellt om den prissättningen som det ryktas om, eller det är väl Gruber egentligen som startade det ryktet själv där, att om prissättningen är så pass aggressiv, nej, inte aggressiv, motsatt aggressiv, så passiv, eller ett dyr klocka. Det ska bli intressant att se faktiskt med det, för då har man ju en situation där Apple-användare får valet då att ska jag det här året uppgradera min iPad, min iPhone eller min klocka. För jag tror inte den vanliga människan, nu har vi båda möjlighet att köpa på företagen, vi jobbar med de här produkterna, men jag tror att det är tufft alltså att köpa en fint späckad iPhone 6 Plus och sen lägga på en iWatch med 4000 kronor till.
Minst 4000 är de billiga versionerna utav dem.
Ja, exakt. Jag menar, ska man ha lite fräckare variant så är det uppåt en 6000, tror jag, ryktena var med iWatchen. Så att jag, ja, vi får se. Det ska bli intressant att se i alla fall. Och det här var egentligen med ett jättekort ämne. Superdumt. Så nu är jag så här. Nu är jag lite crazy, wild and crazy. För jag var egentligen 2 ämnen i ett. Jag släpper in Johan här, helt oannonserat.
Ja, men då ska vi prata om nästa hårdvarutillverkare som annonsar saker långt in i framtiden och släpper allt bass på en och samma gång för att sedan inte sälja någon enhet när den väl släpps. Det är nämligen Nokia som idag släppte en Android-tablet. Nokia och Microsoft hade ju en liten kärleksaffär under ett tag som nu är till ända. Och med att det tog slut mellan de två så sa ju Nokia, företaget då som är kvar efter att Microsoft köpte ut det som var roligt till Nokia, så sa de att men vi ska ju nu ska vi börja licensiera ut namnet, vi ska börja bygga produkter igen, och ut kommer den här N1-an. Det verkar vara en fantastiskt välspäckad tablet till ett väldigt bra pris som ser nästintill identiskt ut likt en iPad. Eller en iPad mini, får man väl säga. Och ja, det bästa är väl, nu har vi inga bilder här att visa upp på det här, men det, jag vet inte, det är sällan man ser så skamlösa kopior utav såna här stora företag, tycker jag. Ibland så händer det, men, och vi hade väl något exempel för det för ett par veckor sedan också, tror jag. Minns jag inte vilket företag det var som hade gjort något, någon specialare där, men det känns som att Nokia har helt kopierat dels hårdvaran och dels också allting, allt pressmaterial vid sidan om. Hemsidan ser nästan identisk ut mot Apple-sidan exempelvis och sådär. Men om man bortser från det så verkar det vara en trevlig produkt. Den är väl tänkt att släppas framförallt på den kinesiska marknaden först, tror jag. Och sen lite selected European countries efter det. Först i februari så släpps den i Kina. Och så att det är väl inte helt fel att tro att det kommer komma under våren då. Kommer det väl trickla ut även till oss här i Svedala om vi är sugna på att köpa en sån här. Så som Nokia har gjort tidigare då. För de har ju faktiskt släppt Android-enheter förut, även under Microsoft-flagg. Det här är väldigt märklig soppa det här överhuvudtaget. Men de hade ju det här året, tror jag, i början av det här året så släppte de Android X. Som var lågspäckade mobiltelefoner med Android som hade skinnat så att det såg ut som Windows Phone och så sålde de med Android. Ja, de kan inte ha sålt bra heller, men de såldes framförallt också i Kina tror jag. Och de hade ju inte Google Play eller något annat andra Google-tjänster i sig, så att det är väl inte helt borta att tro att den här inte kommer ha det heller. De har inte sagt någonting om det och det står liksom inte att den använder Android någonstans förutom att den använder Lollipop. Men annars brukar det alltid stå att det comes with Android på de här enheterna som är Google-certifierade. Och det tror jag inte det gör på den här. Så att vill man ha en sån här enhet, $249 kan man väl säga också då, till skillnad från en iPad Mini 3 som jag tror börjar på $349 amerikanska priser. Är det en intressant enhet för en Android-älskare, Tommy?
Det här är ju en intressant enhet just i det att den har en formfaktor som är intressant i mina ögon. Jag tycker Nexus 9 är lite för stor för min smak. Och jag tror att 7,9 sa du, Johan, va?
Ja, det sa han.
7,89 någonstans där. Ja, alltså det är fortfarande 7-tums, 8-tums värden där. Och jag tror att det är den perfekta storleken för en tablet. Man skulle kunna gå upp lite från N7-an och Nexus 7-an i storlek och fortfarande komma undan med att vara en ganska vettig storlek på den. Jag är lite pepp, men blir väldigt snabbt opepp när jag, om det är det sista som du var inne på där, att det faktiskt inte är sanktionerat av Google, att det inte är with Google. Så det betyder egentligen att du inte får Google Play.
Eller Google Maps eller Gmail och alla de andra Google-apparna.
Precis, och det var det jag skulle komma till. De är ju jävligt key. Det finns alltid tekniska människor som du och jag och resten av våra lyssnare som ändå kan routa den här enheten i slutändan och dunka in någon skön version av Google Play och sen ändå komma runt det. Men jag hoppas på. Alltså, Jeppe, Nokia, har inte de generellt bra byggkvalitet på sina grejer?
Jo, det ser ju bra ut och det verkar vara hela nätets stora åsikt också att ja, det är en kopia på i princip alla punkter som är möjliga, fast det ser ändå välbyggt ut och en snyggt designad enhet. Den är ju exakt samma storlek på skärm och så vidare och ser ju på alla sätt och vis ut som en iPad mini. Men den är ju... Det här kan ju du få hjälpa med Tommy. Ponera att en Android-enhet kommer utan stöd för Google Play och det är väl inget man kan installera, antar jag, utan att vara lite king. Så. Hur många alternativa butiker finns det där ute som är värda att ens nämna utöver Google Play? Genom att det är en öppen och fri plattform som uppmuntrar till sånt.
Amazon är ju en jättestor spelare och konkurrent som har väldigt mycket appar och hög kvalitet. Då. De kör ju faktiskt med... De kör ju Apple-modellen av App Store. Alla appar valideras och godkänns och går att se igenom. Jag tror Johan har lite mer på just de App Stores till Android, va?
Ja, för så som jag har förstått det och lyssnat på andra som har pratat om det här tidigare, så är det tydligen så att i Kina, där den här produkten ändå då kommer marknadsföras först i och med att det är där den börjar säljas, så är inte Google Play lika stort som många av deras lokala appbutiker. Som man antagligen installerar genom operatörer eller något annat. Jag tror att det är operatörerna framförallt där som har egna app stores som de kontrollerar och släpper appar vid. Så att det är inte säkert att... Vi kan ju se det här som en väldigt nackdel på det sättet som vi här använder Android. Men jag tror inte att det nödvändigtvis behöver vara det runt om i resten av världen. Google vill ju gärna att alla ska känna så som vi känner. Men jag tror inte att alla gör det.
Nej, lite så. Sen också, jag utgår från mitt eget stall här egentligen, att jag är van att Google Play är den appstoren som jag köper produkter i. Men som Johan, du är inne på helt rätt också, världen är ju inte svart eller vit egentligen, det är ju inte samma överallt egentligen där man är. Så att jag är pepp på hårdvaran, pepp på mjukvaran, att det kör Lollipop, det är ju skönt bara det, kan jag tycka. Och sen också Lollipop som är ett parentes här, det är ju spännande att se att Moto X eller Motorola slog Google på fingrarna. Att de hade först ut Lollipop till en Motorola-enhet före Nexus-enheterna. Det tyckte jag var intressant. Och väldigt positiv utveckling. G3-an heter den, va? Har också på väg att få Lollipop.
I Polen, ja.
Ja, de kör en limited rollout. De kör en liten marknad. Han har sagt miljontals enheter. Men en mindre enhet i alla fall. Jag har inte så mycket mer på detta. Jeppe, har du någon sista eller ska vi gå vidare?
Nej, jag tycker, alltså, hade jag varit intresserad av en Android-enhet så hade den här varit längst upp just nu på listan. Men de gör ju missen att, alltså, det här i februari i Kina kanske funkar. Kina-marknaden, då ska man inte bry sig om vad jag tycker, men den här kommer ju vara jättebortglömd till februari. Jag måste sluta presentera saker med sån framförhållning. Folk har inte mer än 140 characters minne. Jag har inte, det är för mycket intryck idag. Det kommer ju finnas så mycket annat att tänka på. Det här kommer ju smygas ut som en notis under notiser, bakom notiser.
Men de släpper sin egna launcher då?
Men den har ju funnits ute ganska länge, va?
I någon random privat betatest, tror jag. Eller kanske halvpublik beta. De sa nu i alla fall att de skulle släppa den idag. Fast inte till tablets då, för då måste man köpa den här tableten.
Man ritar bokstäver för att ta sig till sökresultat och appar och kontakter, om jag förstod det hela rätt.
Och sen så visar den med appar och kontakter och sådär också, som är lite kontextuella. Som baserar på om du är hemma, så visar den Spotify kanske och annat. Och är du på väg till flygplatsen, så visar den något flygplansapp. Jag vet inte.
Ska vi, jag tycker det var bra avrundning där. Vi får gå vidare. Sista ämnet för den här veckan. Vi pratade lite förra veckan om Dragon Age Inquisition. Och det var ju faktiskt så bra förspänt för min egen del, att i och med att jag har EA Access, så fick jag ju 6 timmar av fulla spelet. Var det sagt?
Asterisk.
Asterix, det var verkligen inte fulla spelet, som man fick trailern ut, eller trailern, ja, testversionen utav från EA. Men jag och Helena i alla fall plöjt ner en 3-4 timmar i Dragon Age Inquisition för Xbox One. Jag utgår från att det är i princip samma upplevelse på PlayStation 4. Jag utgår också från att det här finns till Prevgen konsoler, men jag har ingen aning om hur det funkar. Jag vågar inte ens spekulera i hur dåligt det är på den sidan, ankdammen, så att säga. Vi ska prata lite om det. Förra veckan så sa jag det, och detta är egentligen en liten kortis, mest bara för att vi tog upp detta alldeles nyligen. Storyn i Dragon Age Inquisition verkar vara lite mer intressant utifrån mitt perspektiv. Jag och Helena gillade ju ettan väldigt mycket, var inte sådär jättepepp på tvåan. Men trean verkar vara lite bättre faktiskt, späckade det att man har större kontroll över hela världen som du spelar i. Det finns delar i spelet som påminner ganska mycket om ett tabletop-spel. Tänk dig risk, den här armén ska attackera den här armén. Tänket. Om ni spelar Assassin's Creed Black Flag, så är det liknande det som ni har i minispelet Shipping-spelet där, att man dönar runt med båtar och säger att du ska åka och hämta det här, och så tar det några dagar, så kommer han tillbaka och säger att vi blir anfallna av pirater eller vad det nu var. Intressant, och jag tror att du, Johan, sa till mig i förra veckans show att nej, Tommy, ge inte upp, för det här är inte riktigt som tvåan, eller?
Ja, det var det jag hade läst i de tidiga recensionerna som hade dykt upp då. Då hade jag nog bara läst Polygons recension, tror jag. Och de verkade ju väldigt positiva, att det skulle vara mer som ettan.
Mm. Och det är mer RPG än action RPG, eller RPG då. Grafiken har ju fått en bump naturligtvis, vi pratar ju om nuvarande generations spelmaskiner. Men det hamnar någonstans, att det här är också ett problem generellt med just Dragon Age. Det hamnar i vad jag tror kallas för Uncanny Valley. Det är egentligen det att grafiken är ju inte på något sätt realistisk, men det är så pass nära realism att hjärnan vill tro att det är på riktigt, men det är inte på riktigt, och det ser fel ut när gubbar pratar och har emotioner som människor, att det ser bara fel ut. Jag är en stor förespråkare för cartoon fantasy. Tänk i World of Warcraft, där man inte vill att det ska se ut exakt som verkligheten eller så nära verkligheten som möjligt. De skiter i att ha, det kanske de har nu för tiden, men de skiter i alla fall på min tid i World of Warcraft, att ha facial expressions, att munnen rör sig. När man lägger det lagret av realism, säger jag med måsvingen här, så måste man göra det så pass bra att det faktiskt ska funka ordentligt. Och det tycker jag inte riktigt att det gör i något Dragon Age-spel, faktiskt. Sen någonting som jag tog upp förra veckan som är ganska key för mig när jag spelar rollspel, det är att jag vill gärna att man ska inte kunna fast-travla. Man ska kunna fast-travla, det är okej om man gör det i form av mount eller något liknande, men det är att man bara ska kunna klicka på att jag vill gå till den här staden, och så vips så är du i den staden. De har löst det på ett schysst sätt i alla fall i Dragon Age Inquisition. Och det är egentligen så att ställen du har besökt kan du fast-travla till på den stora världskartan. Och det tycker jag ändå är schysst, för då finns det här utforskarintresset i alla fall som både jag och Helena har, att gå runt i en skog och hitta en liten by som inte har någon aning om fanns där. Istället för att se en stor världskarta och bara trycka att hoppa till den här byn som vi alla varit i. Men nu vet vi att den finns där, för att den finns på kartan. Helt enkelt. Jag gillar det i alla fall. Sen nämnde jag också det om att alltså, det står att det ska vara full game och en trial av det via EA Access. Det var det tyvärr inte, utan när vi kom 3-4 timmar in så stötte vi på en vägg som sa att your trial does not allow you to enter this area. Och tyckte vi att, men hallå, nu är vi faktiskt inne i detta. Vi skulle få 6 timmar fulla spelet. Vi hade kanske köpt om vi hade fått några timmar till och kommit ännu djupare in i det. Nu har vi då bestämt oss för att inte köpa. Vilket är intressant, för att det låter ju faktiskt som att det här är ett spel right up our alley. Men det var någonting, jag vet inte om storyn kanske var lite för tunn. Det greppar inte oss. Vi kanske hade behövt de här 3 timmarna till, Johan. Så man liksom bara, ja, vi tar det. Men nu känner vi att nu kan det vänta lika gärna.
Därför man inte ska köra sådana här trials. Man ska köpa spelet med en gång bara. Sen så tvingas man spela igenom det för att man har pungat ut med pengar.
Funkar ju dock inte på Magnus.
Nej, det gör det verkligen inte på Magnus. Han äger nog alla PlayStation 4-spel som någonsin har släppts.
Han har köpt dem för att palla upp någonting i bokhyllan eller någonting som välter hela tiden.
Men det här är ett spel som kommer få mig i alla fall att köpa en PS4, tror jag, fram till jul här nu.
Intressant, jag ska köpa en imorgon.
Oh. Men för GTA 5?
Ja, just det.
Ja, just det. Ja, så vi får det ordning och reda på det. Så, alltså, så är det ju att säga att man skulle kunna säga om det finns en ekonomisk vinkel av alltihop, så ska du nog vänta en månad tills julerbjudandena kommer med bundle packs och annat. Då kan du nog komma undan väldigt billigt med en PS4.
Alltså, jag har ju väntat på den här stunden för att komma åt en bundle pack där jag får konsolen till priset av konsolen och spelet ingår. Vilket det gör.
Fair enough. Okej, okay, det är GTA 5-packet då, va?
Yes.
Ja, nej, men då är det bara att köra egentligen. Du kanske sparar ett par hundralappar eller 3. 4 kanske.
Ja, 3-4. Ja, exakt däremellan.
Ja, till jul tänkte jag. Om du väntar så kanske du sparar upp den 500-lapp på ett pack ändå. Liksom, kanske, och då missar du en månad kul.
Ja, precis. Jag vill inte missa en månad kul till, helt enkelt. Jag står inte ut.
Välkommen till framtiden, helt enkelt. Och Johan, du sög lite på karamellen, sa du där, ja. Till jul, sa du, va?
Ja, det får väl bli här när novemberlönen dimper in kanske, eller...
Jag inser ju här att jag har lånat ditt PlayStation väldigt länge. Du kanske kommer med en sån krav på att nu är det dags att returnera tjänsten. Ja, ja. Jag tar den till jul.
Jag har ju inte spelat GTA 5 och du har ju spelat det, så att ja, det är inte mer än rätt egentligen.
PlayStation mot PlayStation.
Ja, 3 som 4.
Ja, det skiljer bara en etta. Du får en krona så är det...
Men du kan ju ta, å andra sidan så kan ju, tycker jag, du att gott kan ta Tommys Xbox One, för du har ändå en Xbox 360 och det är ju högre siffra.
Ja, just det.
Makes all sense in the world. Ja, verkligen. Nej, jag är stor förespråkare för Xbox One. Men det viktigaste är i alla fall att ni är nöjda. Och sen är det ju så att ni hör min lilla dotter här. Och hon är lite ledsen idag. Så att ni får ursäkta att det skriks lite i bakgrunden här. Se det som white noise bakom mig.
Det försvinner i post-production, kan jag meddela.
Ja. Ja. Ja, det gör det. Ja, vad bra, då är det bara ni som på YouTube som hör detta. Och det kan vara värt att nämna också. I och med att vi är i avrundningstakt här. Det är faktiskt så att vi finns på YouTube numera igen då, genom Hangouts on Air. Så att varje tisdag kväll, onsdag förmiddag, så presenteras även showen på slashat.tv för er som vill titta på oss när ni lyssnar på oss. Och som jag misslyckades med ganska fatalt den här showen, så var det ju ganska mycket visning av min klocka i show. Vi har bestämt oss för att vi är en podcast first, eller en audio podcast first. Vi ska inte jobba för mycket med videoformatet innan vi hittar ett bra format för det, så att säga. Så ni får ursäkta ifall det var mycket visningar i tv. Men ni finns ju möjlighet även för er som lyssnar på det att skutta in till slashat.tv och avnjuta våra nunor. Vi börjar dra oss mot kvällens slut här. Och många har fotboll att kolla på ikväll. Så att vi drar igenom förra veckans poll snabbt. Har vi det gjort, ja. Veckans på mig har med, såklart. Frågeställningen är en rehashad fråga från 2012. Frågeställningen är: äger du en tablet? Frågetecken. Ja, en iPad. Ja, en Android. Ja, en Windows. Ja, en annan. Eller nej. Sen så finns det säkert många där ute i Svedala som både har en iPad och en Android-tablet. Men då får ni liksom välja den som är en tablet, om ni förstår vad jag menar. Jag menar, min dotter har en iPad för att det är ungefär den åldersnivå man har på Apple-produkter. Och det funkar ju för henne. Medan jag har en Android-tablet. Och då väljer jag ju Android i pollen. Svårare än så är det ju inte.
Jag tror det är ganska ovanligt att man har olika plattformar hemma. Du är ju lite av ett unikum i det här fallet.
Det är en intressant pollfråga. Jag tror att många småbarnsföräldrar tenderar att köra iPad till barnen, faktiskt.
Ja, nej. Ja, det är upplägg för en ny poll, helt enkelt. Du har helt rätt.
Eller en forumtråd på forum.ray.se som är våran fina forum om ni vill ha med lite om det. Jag tror inte att vi har så mycket annat att prata om. Det finns ju ställen ni kan njuta av mer slashat även utanför tisdagar. Vi finns ju på där alla fina podcast distribueras, men också på slasha.tv som jag var inne på innan. Är det så att ni känner att ni har lite flod i er inkomstkassa, så får ni gärna skicka ett litet överskott av det till slasha.se/donera. Det är, så vi dras ju med vissa kostnader, och det är huvudsakligen kostnader då som omfattar utrustning, till exempel mickar. Vi pratar om Mac Minin som kom alldeles nu in i bilden här och är med redan ikväll faktiskt. Hej Mac Minin och sänder. Och sen också resor och sånt. Kostnader vi dras med showen helt enkelt. Jag kan sätta min garanti på att inte en krona har hamnat i våra fickor. Det är inte så att Jesper har lunchbudget baseras på slags donationskonto, utan det är pengar som vi som personligen aldrig får se, utan det är pengar som går direkt tillbaka in i showen. Stort tack till er som donerat i framtiden och kanske funderar att donera i framtiden. I forntiden och funderar på att donera i framtiden. Ja,
skål.
Skål på det. Så tack för idag, tack för ikväll. Detta var slashat avsnitt 296 den 18 november 2014. Ha nu en trevlig vecka. Hej då!